Fullföljda studier.
Koll på läget. Koll på läget.
Jag välkomnar till ett nytt avsnitt av podden Koll på läget. Idag träffar vi Fredrik Zimmermann som är fil.dr. i barn- och ungdomsvetenskap och har under många år forskat på frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Det här kommer bli ett spännande samtal, så välkomna till podden Koll på läget.
Framgångsrik undervisning handlar om att skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Det handlar bland annat om ledarskap och relationsbyggande, men också om organisation och tydlighet. En undervisning som främjar elevers lärande är en viktig del i arbetet för fullföljda studier.
Ja, men Fredrik Zimmermann, varmt välkommen till podden Koll på läget.
Ja, tack så hemskt mycket Henrik, väldigt trevligt att få vara med.
Ja. Ja, det är jättetrevligt och roligt att du vill vara med här. Och jag tänker, kan inte du börja med att presentera dig själv?
Jag är, vad ska jag säga, titel fil.dr. i barn- och ungdomsvetenskap. Jag jobbar som lektor på högskolan i Borås på förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen där. Och jag undervisar väl hälften av tiden, och hälften av tiden så forskar jag. Och har kanske framför allt de senaste året, ett antal år, gått in mer i frågan varför pojkar på gruppnivå presterar sämre än flickor i skolan. Och gått mest in på den frågan, så att säga.
Så vad är det som gör att du landade in i just de här frågorna?
Det var inte en händelse som hände, utan jag har ju, det är ju inte bara det här jag har forskat om och sådana saker, men det är väl det jag har gått in djupast på, utan alltid varit intresserad. Och jag har sett skolan som enormt viktig. Lärare är otroligt viktiga och framförallt kanske fokuserat på grupper, alltså individer, alltså på gruppnivå, varför de presterar sämre än andra grupper, för att det är så viktigt att få en bra skolgång. Och då har man liksom kommit in på pojkar och skolan, och sedan så blev den en väldigt intressant fråga, för den har så många dimensioner mot sig, så att säga, så att, eller mot sig och kring sig och i sig, så att säga, så att den har verkte fram, så att säga, och den blev väldigt intressant, men känns också viktig, så att säga, för det finns det mycket att göra och mycket fördomar kring det som jag menar är fel, så att säga. Och även som jag har gått in i fel, så att säga, och märkt att men här visar forskning att jag har fel, och då får jag gå vidare, så att säga, för att gynna de här grupperna då.
Men okej, men låt oss bara kasta oss rakt in då. Vad är de vanligaste fördomarna? För att nu sitter ju säkert jag här med massa sådana själv, så att vad stöter man på?
Ja, alltså de absolut vanligaste fördomen är ju att pojkar i status om de struntar i studierna. Mm. Att det är därför de, så att säga, tar avstånd från skolan och så vidare. Alltså det finns absolut forskning, jag vill säga de forskning som går mot detta, så det finns absolut pojkar som utvecklar strategier för att undvika uppgifter och undvika skolan och så, men varför de gör det stämmer inte med att pojkar ser negativt på skolan eller att de anser att de ökar i status om de gör det. Och det är framför allt att det finns, dels så finns det ju stora enkätundersökningar om attityder mot skolan och så vidare. Och det finns både på EMF 3, 4, 6 och 7 och 7 och 7 och 7, 9 så. Och det hittar man liksom inte att pojkar ser negativt på skolan i någon större utsträckning. De flesta ser positivt till. Positivt på så sätt, de menar mer att den är viktig. Och sen är det både jag, vi har Rickard Jonsson, Marie Nordberg, finns andra som har gjort mer kvalitativa studier där man har följt grupper av pojkar i skolan som har tagit avstånd från skolan och märker att de ökar inte i status. Så att det finns liksom inget i Sverige som det finns som ingen grund för detta att de skulle öka i status, så att säga, genom att göra detta. Så det är helt andra orsaker till att de gör det.
Okej, men man ökar liksom inte i sig i status, men finns det en bild av att man gör det?
Ja, alltså om frågar man lärare, så att säga, varför tror du att den killen går iväg eller skolkar eller inte bryr sig om du säger, så handlar det ofta, men de gör det för att de är coola, så att säga. Mm. Och det är ju samma sak att kikar man där så den dominerande diskursen så att säga kring pojkarna, så är det ju det att men det är pojkarna själva som väljer bort skolan, för att vissa går ju så långt och säger, vissa har man också fått då, så att säga, att pojkarna har en negativ syn mot kvinnor, och i och med att då att det är mycket kvinnor och mycket feminin så att säga som har bra resultat i skolan, så tar man avstånd liksom från skolan för att få liksom de maskulina poängen och sånt där. Så enda sättet att höja liksom pojkarnas resultat är att som hylla det feminina så att säga. Men det visar liksom ingen. Forskningen visar inte de skolorna som har lyckats så att säga, och inte det man har gjort så att säga, och samma sätt och så att säga, det finns ingen forskning som visar att pojkarna har liksom en negativ syn på skolan. Och problemet är ju där att jag kan ju säga där att det som höjer pojkars betyg är ju det om de får det pedagogiska stöd de behöver, och vad det pedagogiska stödet är kommer vi komma in på så att säga. Men problemet är ju där då att man under lång tid inte då satsat på forskning vilket pedagogiskt stöd behöver pojkarna. För man har liksom trott att pojkarna väljer att misslyckas, och då har ju forskare skrivit att det är ingen idé att satsa med stöd på pojkarna, för de struntar i skolan för att de vill det. Så att vi kan ju, lärare och skolan kan göra vad de vill så att säga, skolorna kommer väl undan. Och det är ju redan liksom när den här som säger den här frågan som slog igenom i Sverige så att säga runt 2005, då var ju redan Skolverket och Myndigheten för skolutveckling som fanns då, det var ju den förklaring de gav så att säga, och då har ju liksom som forskning kommit efter, och det finns ju andra forskare som gått igenom nordisk forskning och pojkar och så vidare, och det är som pojkar i skolan, och det är ytterst lite forskning av dem som satsar på vilket pedagogiskt stöd behöver pojkarna så att säga, och det är det som gör, och det är det pedagogiska stödet som gör att pojkarna så att säga blir bättre. Så det finns ju två stycken perspektiv som står emot varandra. Ett perspektiv är ju det att pojkarna väljer att strunta i skolan för att de blir coola och häftiga när de gör det. Och så är det då det andra perspektivet som säger att det är ingen som väljer att misslyckas i skolan. Blir skolan begriplig, får de det pedagogiska stöd de behöver, så gör de uppgifterna. Mm. Och jag menar att forskningen är liksom helt och hållet på den sidan som säger, som visar då så att säga att det finns saker att göra och ge pojkar pedagogiskt stöd så att säga. Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan. Nej.
Men tror pojkarna då att man får en annan status, eller finns inte den bilden hos dem själva heller?
Nej, jag har aldrig sett någon. Alltså, när jag intervjuar de här pojkarna som har svårighet i skolan, då beskriver de som sig själva. Alltså, nu vill jag bara säga, nu kommer jag använda vissa tuffa ord, men det är bara för att citera de pojkarna själva. Mm. Så när jag frågar liksom pojkarna, hur ser de andra på dig? Och då säger vissa som pojkar, men de ser mig som utvecklingsstörd. Mm. Eller de ser mig som en konstig varelse. Eller de ser mig som en kloakrotta, har en annan sak. Liksom, så att säga. Så frågar man de pojkarna, hur upplever du att andra ser på dig? Så svarar de att de ser på mig väldigt negativt. Och det understryker om något att de är i en situation där de känner att här har inte jag status, så ser de negativt på mig.
Finns det någon problematik i det här som vi pratat om tidigare i podden också? Att många pojkar kanske upplever det som problematiskt att säga att man ska vara hemma och studera, eller man kan inte hänga på och göra saker ikväll, eller jag kan inte träna och liknande för att skolan behöver komma först. Utan att det kan till och med vara sådana saker som man ljuger om. Att man ljuger om att jag måste åka bort eller liknande bara för att sitta hemma och studera. Att det finns en ja, men något problematiskt där.
Mm. Ja, dels är det väl lite så också att två saker på det egentligen. Det ena är väl det att frågan är hur brett det här är. För kikar man, om man säger på kvantitativa undersökningar som breda undersökningar, så är inte alls det här en stor, att det här är någon bred norm som finns hos pojkar som kan förklara liksom varför de på gruppnivå kommer efter så långt. Men givetvis så finns det inom subgrupper, eller finns det vissa grupper, och det är samma sak bland flickor, att det är inte häftigt att säga att jag ska studera. Men grejen är väl det bland de grupperna som säger att jag ska inte studera så, de finns inte så negativt att ha höga betyg, och det är samma sak där, som man får gärna visa det. Och men det finns ju också tanken där, varför är det så inom grupper att det utvecklas norm att man ska ta avstånd från skolan, då är det ju ofta inte så att det är liksom en negativ syn på kvinnor och sånt där, utan det är ofta att de pojkarna känner att men vi känner oss dåliga i skolan, vi fixar inte detta, och därför utvecklar vi i sådana fall normer att men det här ämnet är fånigt eller tråkigt. Så att utvecklingen, så varför de här normerna uppkommer, är liksom, orsaken är ju ofta att skolan inte är begriplig. Så ska man få bort dem, så ska man göra skolan begriplig, så att säga. Och det har man gjort. Det finns, om det var rätt eller fel så att säga, men det finns liksom sociala experiment som man kikar på, när börjar pojkar säga att skolan är tråkig? Och då har man gett de här pojkarna uppgifter när, som man vet att de klarar av, och då gör de uppgifterna. Sen har man gett dem svårare uppgifter som man vet att de fixar dem, och då gör de uppgiften, då skryter de så, jag fixade den här uppgiften och gjorde det och så. Och det är ju helt tvärt emot att de vill visa avstånd, utan kolla, jag fixar uppgiften. Men sen när de får uppgifter som de inte klarar av, då börjar de säga, men det här ämnet är tråkigt, men det här ämnet är fånigt, det här behöver vi inte och så. Så att det här, ofta är det en jargong som pojkarna tar till när de inte förstår. Så någonting som jag tycker, inte bara den forskningen, men annan forskning visar, att säger pojkar att den här uppgiften är tråkig, då ska man inte tänka, då måste jag göra den här uppgiften rolig. Utan säger pojken den här uppgiften är tråkig, då ska man tänka, hur ska jag göra den här uppgiften begriplig?
Mm.
För att det är ofta så att de tar till en annan jargong eller ett annat ord och så, när det inte är begripligt, så att säga. Då säger de ofta att det är tråkigt och så vidare.
Okej, massa tankar här nu. Jag tänker just det här sista då, kopplat till att göra uppgifter roliga och lustfyllda, är ju en klurig fråga då, tänker jag. För att det är väl någonting man har jobbat mycket med, eller man jobbar mycket med det som jag själv som lärare också. Att man tänker att okej, men hur gör jag det här att det blir roligt och skojigt? Men då, där finns det också då en stor problematik i att man inte ser att när pojkar säger att någonting är tråkigt, för att det är för svårt, och man måste fundera på vad ligger lärandenivån på? Är det så vi är inne på?
Vissa som går igenom kursvärderingar, som har resultat och så, är rätt så överens där att en lärare kan vara hur rolig som helst. Alltså läraren kan, då fångar man eleven så att säga, men gör det under en väldigt kort tid. Är inte undervisningen strukturerad, så tappar läraren den ändå, så att säga. Så att grunden är strukturerad undervisning, alltså med väldigt tydlig undervisning fram för de här pojkarna.
Mm.
Så att säga.
Koll på läget.
Men okej, men om vi då tittar rent statistiskt nu, hur ser skillnaderna ut egentligen?
Alltså ser man statistiskt, alltså mot flickorna, så är det ungefär 10-12% sämre. Går lite upp och ner, men framförallt så är det betydligt fler pojkar som får underkänt, alltså inte behöriga till att gå vidare senare, så där är det problem. Och det är också så att givetvis så spelar det in när man kommer från en studiovana hem eller inte, men flickor från studiovana hem presterar bättre än pojkar från studiovana hem, och utlandsfödda flickor presterar bättre än utlandsfödda pojkar. Så vilken subgrupp man än väljer, så presterar pojkar sämre på gruppnivå. Så att det visar ju som rent statistiskt att det är någonting med att vara just pojke som ökar risken att prestera sämre i skolan. Och det är också, visar ju statistiken här, jag predikar ju ofta liksom, eller predikar så att säga, men pratar mycket om så att säga, att det är väldigt viktigt att starta tidigt, hur viktiga F3-lärare är och så. Alltså att kikar man på nationella prov i trean och så misslyckar man på två eller tre delproven i svenska där, då är det ofta de som sen då inte får behörighet till gymnasiet när de går ut nian. Så att det startar väldigt tidigt att man kommer efter. Och det är ganska tydligt att man kan vara väldigt engagerad och motiverad i skolan, man säger på F eller årskurs 1 och så, men kommer man efter i tvåan och trean, då utvecklar man ett regelbrytande agerande. Så att det här regelbrytande agerande verkar komma efter att skolan är svår. Så, och det här är ju någonting som hänger med då, så att säga. Så att det är absolut inte så att jag inte vill att så att säga lärare 7-9 eller 4-6 ska få resurser. Men man får nämligen som mera bang per buck, alltså vart pengarna satsar bäst, och så kan det vara i F3, för då får de i 7-9 bättre så att säga elever. Så, och ofta leder det till mindre regelbrytande agerande om man då liksom har fått bättre stöd i F3. Och därmed ska jag säga, det är givetvis inte för sent på 4-6 eller 7-9. Jag har ju exempel på där lärare i 4-6 har liksom vänt, framförallt då pojkars agerande, för det jag kikar på. Men framförallt har jag ju varit på skolor i 7-9 så att säga, som där pojkar från studievana hem inte borde lyckas så väl, men de har ett visst upplägg här på hur 7-9 som gör då att de lyckas väldigt väl mot som nationella snittet och så. Så att min forskning, hur säger det, har ju varit ett väldigt fokus på skolor som visar att här lyckas studievana pojkar väldigt väl, och då har jag dit, hej, får jag komma och se vad ni gör? Eller så har det varit på skolor som har haft väldigt mycket bråk och skolk, och så frågat, men jag har fått bort det här, och då har jag frågat, hej, får jag komma och kika på vad ni gör, för att här är det som visar att det finns resultat och så att säga. Framgångsresultat där.
Men okej, statistik har vi, och kan ta tillbaka till fördomsfrågan. Är det min fördom då att skillnaderna ökar, eller hur ser det ut egentligen?
Nej, den ökar. Givetvis så beror det väl en del på att vi de senaste åren haft en ökad, så att säga, pojkar som är utlandsfödda, men det har man ju räknat in i statistiken så att säga, så att det ökar ju att, och alltså det fluktuerar, kikar man från år till år så kan det fluktuera liksom från år till år, men kikar man mellan 2000 och 2005 så ökar skillnaderna, sen 2005 till 2010 så ökar skillnaderna, men kikar man framförallt från 2010 till nu så har det definitivt ökat mer då mellan, alltså könsgapet i betygen då till pojkarnas nackdel och flickornas fördel. Bara lägga in där att flickor har egentligen alltid presterat bättre än pojkar. Även om man går väldigt långt tillbaka, så långt egentligen man har liksom statistik och så på detta. Men pojkar har väl inte varit efter, så säger matematik och naturvetenskap och så. Men där har man gjort satsningar på flickor. Nu går vi ner på 1980-talet, 1990-talet så att säga, innan vi går in på 2000-talet. Och de har ju sagt att de har blivit väldigt framgångsrika, för flickorna har ju gått förbi pojkarna då, så att säga. Och jag ser det som väldigt positivt, att det är bra att göra saker som gynnar elever här så att säga, men mer att man borde ta så att säga inspiration av detta och ge pojkarna samma stöd liksom, vad kan skolan göra för att förbättra det här? Men alltså orsaken till varför det här har slagit igenom så senare, i och med att pojkarna har presterat sämre under väldigt lång tid, det är ju det att betygen betyder mer nu. Alltså det slår igenom mer nu. Alltså dels så att säga, framförallt som människa, att man får utvecklas så, men du har en sämre chans att få jobb om du inte har betyg. Och det märks väldigt tydligt att det är pojkarna som har lägre betyg, det är de som blir utslagna. Och kikar man den senaste 10-årsperioden så har den psykiska och fysiska hälsan liksom försämrats avsevärt just i den gruppen. Och det anser man då att det är ganska troligt att det är att de hamnar i väldigt utanförskap så att säga, om man inte har betyg. Så att det handlar mer om, så flickor är egentligen alltid presterat bättre, men det handlar mer om att de här betygen blir allt viktigare. Ja. Så det är mer därför den här frågan har blossat upp mer än att det har blivit en förändring.
Men om vi vänder då och tittar på framgångskoncept och goda exempel, vad har du sett där kopplat till att vända de här trenderna?
Innan jag går in på det så vill jag bara understryka här att givetvis så är det viktigt att ställa sig frågan, hur påverkar de här ändringarna flickorna? Och jag vill säga det att när jag är ute i forskning, jag intervjuar ju även alla flickor och frågar hur de trivs så att säga på detta. Och i mina intervjuer där man har höjt så att säga prestationen bland pojkarna, där höjs ju också flickornas prestationer. Och flickorna säger framförallt att de trivs bättre på de här skolorna. För en bättre pojke i skolan skapar en bättre liksom skolvardag för alla. Men det finns även jag gör intervjuer så, och gör observationer på skolan och intervjuer framförallt. Men det finns ju också så att säga, de som gör enkäter och så. Det visar också att flickorna trivs bättre och känner sig mer trygga där man ökar prestationerna bland pojkarna. Och det finns också så att, statistiska studier som visar också det då, alltså, i Sverige men också internationellt. Men framförallt i Sverige får man fokusera på det. Där man ökar prestationerna bland pojkarna, det ökar också prestationerna bland flickorna. Så därför menar jag, det finns en stark grund här för att säga att det här är inte någonting. Det finns saker som vi kan komma in på sen då, som gynnar pojkarna men inte gynnar flickorna. Men om vi säger här menar att det finns en grund att det här är inte någonting som missgynnar flickorna. För att framförallt för att det finns även då flickor som har det svårare i skolan och det här gynnar även dem. Så med det sagt, vad är det då? Jag säger egentligen att om man hårdar det får vara kärnfull och så finns egentligen fyra saker som man menar att forskning visar att det här höjer prestationerna bland pojkar utan att det missgynnar flickorna så att säga. Det första ska jag vilja säga, och egentligen det som man kanske forskade mest på så att säga i starten och så kring det här, men även jag sett i mina studier, är ju det att pojkar tar oftast avstånd från studier och utvecklar strategier för att undvika studier och så, för att det inte, skolan inte är begriplig för dem. De vet inte hur man ska agera när man får en uppgift som man inte förstår. Så att det finns både mina studier när jag har varit ute på skolor, men även många andra studier som visar att hjälper man pojkarna med studieteknik så får man bort det här agerandet. Om man bara hjälper dem att visa så här ska du göra liksom, för att hantera den här frågan. Så studieteknik är någonting väldigt, väldigt viktigt. Och här är studieteknik nästintill synonymt med metakognition. Alltså metakognition är ju tänkandet kring tänkandet. Det vill säga, och det här man märkt att någonting som pojkar som har svårt i skolan har svårare med detta. Det vill säga att om de har gjort en uppgift som har gått bra och så frågar man dem varför gick det bra, så har de svårare att svara på detta. Så därför är det bra om läraren kan gå in och fråga, ja men det gick ju bra, gjorde du så här och så här? Ja men så gjorde jag, så gjorde jag. Ja men vad bra. Kan du ju lyfta upp det och så lägga det även på nästa uppgift så att säga. Så att det här att, så det finns ju ett uppmuntrande så att säga med ställa till pojkar att be pojkar bli, alltså uppmuntra pojkar bli sin egen talangscout. Det vill säga reflektera på, alltså talangscout på det sättet. Reflektera över om någonting går bra i skolan. Varför gick det bra? Och så kan du fortsätta med det. För det förändrar pojkars sätt att se på uppgifter. Och så bara ställa frågor liksom, som att en fråga som hjälper att säga att om du får en uppgift, tänk då frågan, vad känner jag igen och vad känner jag inte igen i uppgiften? För då får pojkar, det här kan kännas banalt trots, men de har svårt med det, men då kan de börja tänka med den här uppgiften. Så att säga, ja, men jag plockar ut, men det här förstår jag uppgiften, men det här förstår jag inte, men då ska jag fråga om detta. Så att de får liksom verktyg att börja liksom reflektera kring de här. Och det här med att starta då med tanken, så att säga, att vad känner jag igen i uppgiften, vad känner jag inte igen i uppgiften, det är jätteviktigt att få det så tidigt som möjligt liksom i F3 och så, och så vidare. Sedan när vi kommer upp i åldrarna så har jag liksom sett, har jag varit på skolor där man har jobbat väldigt hårt med att eleverna ska göra egna studiescheman. Så får de en uppgift så att säga, att om nu ska jag jobba om hur vatten renas. Ja, men då har de fått liksom ett A5 block och så då måste ge ett eget studieschema. Hur ska du lägga upp det här? Ja, men först ska jag läsa sidan 42-47 och sen ska jag sammanfatta den, sen ska jag se den här filmen, sen ska jag gå vidare. Och det här måste de då visa för läraren och så får de då börja jobba så att säga. Och det här gäller, och menar som lärarna har givetvis hjälpt dem med detta så att säga. Så att man diskuterar mycket studieteknik och för att få liksom mellan tummen och pekfingret, vad är det jag menar med studieteknik? Och nästan allting går ut på att lära pojkarna att bryta ner en uppgift i mindre steg. De kan plocka ut, man först ska börja med detta och sen detta, så att de vet hur de ska börja. Så någonting som både annan forskning, men som jag på de skolor, många av de skolorna som jag har varit som har fått pojkarna prestera bättre, framförallt och pojkar från studievana hem, pratar väldigt mycket, lägger ner tid på att prata studieteknik med dem. Och det är ju någonting som man, och när jag intervjuar pojkarna själva så säger de så här att men man får ett försprång om man går på den här skolan. Och man lär sig att ta ansvar så att säga, att ordet ansvar är någonting som återkommer och det är någonting som är viktigt så att säga. Och någonting som är här är, jag ska försöka, nu får du säga till om jag inte lyckas göra mig tydlig här så att säga, men många, man har gjort studier och så på pojkar, så säger många pojkar att det är viktigt med att ha bra resultat. Framförallt även i årskurs 3, årskurs 4, 5, 6 liksom, och årskurs 9. Liksom, så här, då är det inte bara resultat och betyg. Men vissa säger, pojkar säger att det är viktigt med betyg i skolan för bra resultat. Och då tänker man, men varför jobbar de inte då om de vet att resultatet är viktigt? Jo, man har märkt att på gruppen elever som tänker att resultatet är viktigt, de känner en större skam om man inte får bra resultat. Och då utvecklar strategier för att inte göra det. De som är duktiga på studieteknik och metakognition och känner att vad man brukar kalla att man blir bra i ett ämne, de pratar väldigt mycket mer i skolan om att man lär sig i skolan. Jag behöver lära mig det här ämnet och så. Och de som pratar mycket mer att man ska lära sig det här ämnet och sådana saker, de försöker oftare. För får de en fråga som de inte, eller om de gör ett sak som de misslyckas, ja men okej, men då måste jag hitta en ny strategi så jag fixar det här liksom. De tänker ofta hitta strategier och mycket mer öppna för feedback och så. Men grunden till att få elever att komma dit, att lärande är viktigt, det är att få dem, det verkar vara en väldigt stark korrelation just med studieteknik. Så att det handlar liksom inte att få pojkar att tänka om att betyg är viktiga, för det vet de så att säga. Men de tror att antingen är man bra eller också är man dålig. Men här är jag dålig, jag vet att betyg är viktiga, men jag är dålig så jag fixar inte detta. Får eleverna tänka att man kan bli bra med studieteknik, då pratar de mycket mer lärande och det leder då till bättre resultat. Det andra är vad jag egentligen kallar för kognitiv avlastning. Och kognitiv avlastning, alltså för att göra det som man kommer ihåg det bättre. Alltså tänk arbetsminne. Att pojkarna har ett mindre arbetsminne här så att säga. Så ger man dem en för stor uppgift så får man en stressreaktion. För att man ser inte hur man ska starta. Så att säga, alltså är stegen, ser man inte vart man ska gå så går man inte. Men gör man så att säga uppgifterna, bryter ner med mycket mindre steg. Jag vet en skola som jobbar använder just begreppet steg så att säga. Många andra skolor använder begreppet checklistor. Mm. Att man så här ska liksom göra, så pojkarna får göra, sen sätter de ett kryss på första steget och sen fortsätter de jobba, så sätter de kryss på andra, så ser de hela tiden vad de ska göra. De har också märkt motivationsforskning att bryt ner uppgiften, alltså inte sänka målen på något sätt, inte på något sätt, men bryt ner så att säga uppgifterna mindre steg så att säga, då ser de vart de ska gå, då kan de ta till sig detta, då har de arbetsminnet så det räcker att ta till sig. För blir arbetsminnet fullt så att säga, då blir man stressad och då blir man utåtagerande och störande. Så det är också någonting som man har sett som en väldig framgång. Och de här lärarna säger det. Ja, men det kräver mer förberedelse. Då behöver vi tid för att göra förberedelsen för de här uppgifterna. Men de tycker då att de tjänar på det i slutändan. För att det är mera som klarar sig. Så att det här hänger ihop väldigt mycket med studieteknik. Att kunna bryta ner uppgifterna i mindre steg. Och när man kikar på. Och en annan fördel. Dels med checklistorna, men också lite när pojkarna, som jag sa på den här skolan, där pojkarna gjorde liksom egna studiescheman och så. Då frågar man liksom inte hur går det med uppgiften, utan då frågar man vad är man i studielistan eller vad är man i checklistan? På vilket steg är du? Och då har man också koll på vart pojkarna är. Och det är också någonting som gynnar pojkarna, att vuxna har liksom kontroll. För de vet att någon vuxen har kollat på vart jag är. Bara det gynnar pojkarna. Sen är det två saker till som jag vill ta upp. Och det ena och det tredje är då att de pojkarna som har det svårast i skolan är egentligen de som behöver gå och be om hjälp i högst grad. För att gå och be om hjälp är en jättebra lärarstrategi för en elev. Men de här pojkarna går inte och ber om hjälp. Så man har märkt i studier då att lärare som jobbar uppsökande, det vill säga att när man har lämnat ut uppgiften, alltså man har haft en genomgång och så får de köra igång så att säga, och då går man och kikar, har alla kommit igång, förstår alla uppgifterna, så att lärarna jobbar mer uppsökande och frågar hur går det, och så går man inte ifrån dem förrän de har börjat jobba liksom och börjar förstå. Så att det finns lärare som säger, men jag går, och då behöver man inte gå från person till person, kan man gå till en person och säga, har du förstått? Nej, jag har inte förstått. Men då kommer jag tillbaka till dig, så kanske man tar en promenad genom klassen och så är det 3 eller 4 elever som inte förstått, då samlar man dem och går igenom mer så att säga. Och det ska sägas där att när man får en fråga, när jag frågar de här eleverna, varför går du inte och ber om hjälp? jag får aldrig riktigt några bra svar på det, att de inte går, men jag går inte och frågar om hjälp, men jag hoppar bara över, men jag hittar på andra strategier för att undvika uppgiften och be om hjälp. Men de pratar alltid väldigt positivt om lärarna som kommer och är på dem, så att säga. Man får säga så, som jag tjatar: har du förstått uppgiften? Jag går inte härifrån förrän du har förstått. Och när jag frågar de här pojkarna, de pratar jättepositivt liksom. De har svårt att ta det ansvaret själva, som uppskattar lärare som gör det. För de lärarna kanske inte förstår det. Mm. För jäklar vad det blir krockar ibland mellan de här pojkarna och lärarna, så att säga. Men när jag sitter med pojkarna, så är det: vilka lärare tycker om? Ja, men den läraren, han kommer liksom och han går in i minsta detalj som han förstår. Eller hon, den här läraren, kommer och förklarar så vi förstår. Så jag, men ibland så har de här pojkarna lärare som bara går förbi och låter dem göra vad de vill. Och då frågar jag de här pojkarna: men vad tycker ni om de här lärarna då? Ni får göra vad ni vill, så att säga. Ja, de har gett upp, säger de om de här lärarna då. Så när det är lärare som kommer liksom och tjatar på dem: men du ska göra det här liksom, och har du förstått? Jag går inte härifrån förrän du har förstått och börja liksom. Där känner pojkarna: men de tror att jag kan fixa detta. De tror på mig. Och sedan är det så att metakognition, kognitiv avlastning, det vill säga tänk liksom arbetsminne, jobba uppsökande, det vill säga se till att hjälp dem och be om hjälp. Och det fjärde är ju då språket. För att man har verkat väldigt tydligt att framför allt då bland elever som kommer efter tidigt i skolan, som gruppen pojkar är största då, så att säga, så är det att de är sämre på att alltså tala, läsa, skriva, så att säga, gentemot andra elever. Och det är ofta så att när man kommer upp i krångel på högstadiet med problembaserat agerande och sådana saker, så är det ofta svårigheter med språket som gör att de kommer efter. Framförallt nu, för att nu börjar det här ändras en trend, så att säga, men vi har haft en skola i Sverige där det är mycket analys eller att pojken ska klara, alltså om eleven ska klara sig själv mer, och lärarens barn handledare, så det fixar de som är bra på språket, för du behöver den grunden. Så att höja, så de har märkt att höja språket tidigt, så att säga, är någonting som verkligen hjälper pojkarna där. Så att de fyra främsta liksom, det här har jag sett, som jag säger, att det finns säkert fler, så att säga, men jag säger att forskning finns här. Det är som metakognition /studieteknik, kognitiv avlastning, så att säga, tänk på så att inte uppgifterna inte blir för stora, så att säga, att de blir mer begripliga, förståeliga, och så jobba uppsökande, det vill säga hjälp pojkarna att be om hjälp, och språket är jätteviktigt då. Sen så vill jag bara lägga in det också, givetvis så är det så att det är jätteviktigt med positiva relationer mellan vuxna och elever. Och nu kan jag bara prata utifrån min forskning, som att det är inte enkäter så, men jag har varit på ganska många skolor och gjort intervjuer med pojkarna, och på de skolor där, det vill säga enligt eleverna själva, när jag frågar eleverna: är det mycket mobbing här eller mycket kränkningar här? Och eleverna säger: nej, det finns nästan ingenting sånt här. På varje skola som jag har frågat varför finns det inga kränkningar här, så hänvisar de till vuxna. De, som att det är mycket vuxna här i omlopp, så att det är ingen, så, och de tar tag i det direkt, så att säga. Och det är lite som jag säger, vad jag har märkt nu i min intervju, så att alltså vuxentäthet är inte det vi behöver vuxennärhet. Det vill säga, vuxentäthet menar jag att det är schemalagt att lärare är där eleverna är, men det hjälper inte alltid, utan det som hjälper är vuxennärhet, det vill säga att vuxna är där men går och pratar.
Ja, stort tack Fredrik för den här jättebra genomgången och samtalet kring pojkars skolresultat. Det finns väldigt mycket mer att säga, tänker jag också, så att det får vi nästan ta ett till avsnitt kring någon gång. Men för nu så får vi helt enkelt bara tacka dig för en jättebra genomgång och prat här i Koll på läget. Så tack så hemskt mycket Fredrik, och på återseende.
Ja, samma. Ja, okay.
Jättebra. Hej då. Hej,
Fullföljda studier. Koll på läget.